Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Skytteholm. Jag som pratar nu heter Axel Fransén och som vanligt är även Love och Sixten med avsnittet. Men vi har också en lång intervju med den tillförordnade sportchefen Rish Sadi som vi hoppas att ni ska gilla. Här kommer den.
Så där, hej och välkommen till Radio Skytteholm, Rish Sadi.
Stort tack.
Vi sitter i ert fina kontor på bredvid Skytteholms IP. Som du precis har gett oss en liten rundvandring och förklarat hur det ska byggas om. Det måste kännas bra att ha den här location.
Jag sa att det finns tankar. Sånt att det kommer. Men ja, det finns lite tankar och planer.
Ja. Tänk att vi bara dundrar rätt in i frågor om dig. Om du bara så här berättar generellt, hur ser din fotbollsbakgrund ut?
Hur lång tid hade ni på er?
Vi har hela dagen.
Okay. Min fotbollsbakgrund är väl att jag som ung kille spelade i en klubb som hette FC Inter Orhoi. Det är en klubb som grundades i Tensta Rinkeby. Som hade vissa årgångar som var helt fantastiska. De som var födda 83, 84, 86 var spelare som, jag vet inte hur de lyckades, men de hade riktigt tur med de årgångarna. Det var spelare som Heno Goitom, Imad Zatara, Stefan Silva har spelat där också, Gabriel Öskan, för att nämna några som har tagit sig hela vägen. Och alla de spelade i den klubben och jag var väl en av dem också på den tiden som fick äran att vara med. Spelade där i några år. När jag var 14-15 år så blev jag rekryterad till Brommapojkarna och gjorde mina juniorår i BP, det som kallades för utruppen då. Det fanns ju inte någonting som hette akademier då, så deras bästa lag hette väl utruppen. Och då var det en samling av spelare mellan, ja men kanske två åldersgrupper som spelade ihop. Och där gjorde jag några år som spelare och hade Kim Bergstrand som tränare. Se på den! Men jag hade även Anders Limpar och spelade med Max Bergander faktiskt.
Okay.
Som nu är värdegrundsansvarig i AIK.
Och tidigare målvaktstränare för dem.
Precis, lagen. Precis. Och så gjorde vi det i några år tills att jag i princip bröts ner av det ledarskapet som fanns. Och Det vart aldrig riktigt någonting med min fotbollskarriär. La av med jävla ångest ganska tidigt. Var vilse och du vet, jag är uppväxt i Tensta, så när man är vilse i Tensta då går man till grabbarna. Så det som hände var väl att man började hänga med grabbarna och gjorde massa bus istället. Men jag kände att jag någonstans var smart nog att ta tag i mitt liv. Så jag började plugga och läste till byggnadsingenjör och kom in på byggbranschen. Vet du fan varför jag gjorde det? Det var helt fel. Jag kände att det här är ingenting för mig.
Det är inte du som ska styra upp Friends.
Nej. Fast jag har varit med och byggt Mall of Scandinavia faktiskt.
All right.
Så jag kände att det var ingenting för mig. Och under den här perioden så hörde Max av sig faktiskt på Facebook eller något annat och frågade mig om jag var intresserad av att jobba i AIK. Och jag frågade vad gäller det? Han sa att de hade något projekt där de skulle anordna nattfotboll, och jag tänkte jag bara, jag ska bli ny A-lagstränare. Vad fan, det blev bara nattfotboll. Men jag tackade ja, så det var ett helgjobb i Husby.
Men var det liksom ett sånt förortsarbete? Eller vad?
Ja, det var ju socialt arbete ute i Västerort, så det passade mig bra. Jag kände många av ungdomarna där ute, och liksom, de lyssnar ju på folk som är bekanta, alltså, som de känner till. Så jag tog det, kändes inte som ett jobb. Och därifrån så någonstans fick jag, här kommer Jesper in med kaffe, tack. och därifrån så frågade han mig om, efter något år eller två, så frågade han mig om jag ville bygga på den tjänsten. Och då sa jag, ja, absolut, men ingenting annat än akademin. För att samtidigt som jag höll på med det här så hade jag fått blodad tand och började jobba lite med fotboll, eller jobba. Jag hade börjat coacha Husby FF i division 6, och det var massa kompisar till mig som spelade där, och vi lyckades vinna, och jag kände bara, fan vad roligt det är med fotboll. Vi vann division 6, gick upp till femman, kände mig som José Mourinho. Så jag fick lite blodad tand och kände att shit, jag vill hålla på med fotboll. Och när han frågade mig om jag ville jobba i klubben så sa jag absolut, men i akademin. Och då hade jag ett möte med Micke Nilsson, som är assisterande tränare i damlaget nu. Jag lyckades lura honom och få honom att ta in mig i akademin. Men han litade väl lite på det jag sa och kände väl att jag är rätt profil för den rollen som jag skulle ha då, som assisterande tränare. Så jag jobbade där och byggde väl ut tjänsten med lite socialt arbete som jag drev med Max initialt. Och sen kände jag ganska dåligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så jag gick inte, det var en minusaffär för mig. Men jag kände någonstans att jag vill göra det här för att se vart det leder. Och mina första år i AIK var väl mycket... Eller det blev mycket lyssna och lär. För att jag trodde att jag kunde så mycket om fotboll. Men sen när man sätts i ett sammanhang och börjar inse hur lite man kan, så är det ju bättre att ta till sig av det man ser och hör. Och det byggdes på. Var kvar i några år. Tills jag inte var nöjd med det jag fick. I förhållande till den lönen och den tiden jag la ner. Samtidigt som jag fick mitt andra barn kände jag att jag kanske behöver göra något annat. I den vevan hörde Vasalund av sig och frågade om jag var intresserad av en akademichefsroll i Vasalund. Och jag kände att okej, Vasalund är då en klubb som, det är forna FC Inter Orhoi. Så det har skett en sammanslagning av massa olika föreningar, och jag känner de som jobbar där. Och när de frågade mig så kände jag, men varför inte? Jag kan ju ta många av de sakerna som jag har lärt mig i AIK till den föreningen och försöka göra något gott. Tyvärr så slutade det med att jag stod på en P13-träning och var med sista 10 minuterna och kände att det var skitbra. Men jag drog korsbandet och ledbandet och menisken efter många års frånvaro. Så jag låg här på A-plan och de trodde jag filmade första 5 minuterna tills de insåg att det var allvar, och jag åkte in till akuten med ett knä stort som en fotboll. Och ja, insåg att jag inte kommer kunna stå på plan längre. I samma veva hade jag lite kontakt med Johannes Wiklund och frågade om en... Jag vet inte vem som frågade, om det var jag eller han, men vi diskuterade i alla fall möjligheten att komma tillbaka till AIK. Och då kom akademichef på flicksidan upp. Och för mig var det liksom, det var ingen tvekan om saken. Jag ville tillbaka, jag har ett stort AIK-hjärta och jag känner att jag vill vara i den här miljön. Och jag ville egentligen aldrig lämna från första början, utan det landade i det. Och jag tackade ja till den tjänsten och så hamnade jag igen.
Varifrån tror du det här engagemanget för ungdomsfotboll och att utveckla ungdomsspelare kommer ifrån, tror du?
För min del så, du vet, jag är uppväxt i en generation där mycket av de delarna som inte finns idag fanns. Alltså det Jag känner en stor avsaknad av det som finns idag på min tid då, och känner väl någonstans att man behöver ta tillvara på de möjligheterna man har. Det som är bristfälligt idag skulle jag säga är det vi hade mycket av. Vi kunde ju spela fotboll alltså på 9:30 rasten till 10, och sen spelade vi klockan 11-12 på lunchen, och sen spelade vi 13:30 till 14, eller 14:15 minns jag till och med att det var. Och sen kom vi hem, gick på träningen, spelade där också, kom hem igen och så spelade vi på gården. Så den delen känner jag att saknas lite grann idag. Men å andra sidan så har vi så extremt mycket bättre miljö i träning idag som för mig kompenserar. Så det är väl det engagemanget kommer ifrån, och att utveckla människor och se unga personers utveckling och följa dem över tid. Jag har ju, jag vet inte om jag sa det, men jag var ju tränare för pojkar 04 i AIK. Och att se dem idag, jag var ute i morse och kollade på P19s träning och se spelare som man har haft träna avslut och kolla hur de har växt upp till unga män och knacka på dörren till A-laget. Det är för mig skitkul. Jag vet inte om det är, så här, jag vet inte vad det är som är så jävla kul, men det är kul. Alltså, jag finner en glädje i det. Och att de kommer och hälsar och morsar, det blir för mig så här, okej, de uppskattar ändå tiden man lade ner på dem. Och sen att det går bra är ju bara en bonus.
Mm. Det låter som att det både är en fotbollsmässig och en personlig utveckling.
Absolut,
som du
absolut, för båda sakerna hänger ihop. Det går inte, för mig går det inte att skilja på de sakerna. Det hade inte jag på något sätt fått dem att må bra, så hade inte vi haft kontakt idag, och vice versa. Så det är båda delarna.
Du sa att du hade ett AIK-hjärta. Vart kommer det ifrån?
För mig, dels för att jag bor och är uppvuxen i, jag har bott i Tensta i 20 år och i Husby resterande. Så i förorten, det är AIK som gäller. Det är inte, jag kan inte relatera till Djurgården eller Bayern eller något annat. Och för mig är AIK, det allmänna i AIK står för oss alla, och det är därifrån mitt AIK-hjärta kommer. Sen att jag har jävligt många kompisar som har spelat i AIK, både i A-laget och juniorverksamheterna, som jag är ganska tajt med. Så det för mig, det sätter grunden till det som finns i hjärtat.
Jag undrar, på pojk och herrsidan känns det som att AIKs fotavtryck i västerort är väldigt starkt. Hur ser det ut på flicksidan?
Jag kan säga så här, det finns en avsaknad av en tydlig identitet på flicksidan och på damsidan. Så här, när man skulle jag prata med en pojkspelare i AIKs pojkakademi, så har han kan säkert peka på 10 idoler som han vill bli likadan som. Det är ganska tydligt. Både media och AIK visar upp den bilden och promotar den bilden, och det blir ett tydligt spår för alla. På tjejsidan är det inte lika tydligt, och jag vet inte om det är det man ska trycka på. Det kanske inte behöver vara det. Det kanske behöver vara andra saker, som att vi spelar tillsammans, att vi har en gemenskap, att vi kan följa varandra och supporta varandra. Det behöver inte hela tiden se ut som det gör på pojksidan, för att det finns inte en lösning för alla. Vi måste kolla utifrån vilka behov vi har och jobba därifrån. Och det jobbet är igång. Det jobbet är i full gång. Vi satt med Peter Wemberg igår med massa tränare från Flickakademin för att sätta upp ett utvecklingsramverk för flick. Så det jobbet är igång, och vi kommer bygga på det sakta men säkert utan att ha bråttom.
Och du tror att det kommer kunna avspeglas mer i A-laget framöver också, eller?
Jag vet ju att ni har lyssnat på Manuel på AIK Plus, så jag vet ju att det finns en strategi, en tanke, en initial tanke som inte är klubbad än, men så här, jag håller med om mycket om det. Alltså, för att få en hållbar damallsvensk serie så behöver vi nog tänka om. Alltså, vi behöver tänka om och kolla på var vi sätter våra resurser. Det är inte så här, inget ont om någon spelare som är här i damallsvenskan idag. Det är vad det är. Men är det vägen fram för oss? Alltså, så här, ska vi satsa så mycket pengar på utländska spelare? eller vi kanske ska ha 3 stycken och sen bygga från egna led för att få en hållbar situation, och jag håller med om mycket om det.
Ja, nu kommer vi in på andra saker redan.
Men det blir så.
Om man ska ta den Manuels intervju där också, det som jag tror att vi alla tre tyckte att det fanns mycket intressant i den och mycket bra och så också. Men det som man kanske reagerar med för att följt AIK i, framförallt på här sidan liksom, hela sitt liv, är just det här att om vi åker ut, so be it, liksom. Att man har den inställningen ändå att, så här, att det är okej att åka ut på något sätt.
Om man ser det, om man ser kortsiktigt på det, så kommer det aldrig vara okej att åka ut. Alltså man måste få lite distans till saker och ting och förstå det strategiska arbetet och hur vi kan få en hållbar situation. Och den hållbara situationen för oss kommer ju självklart vara att så här, lyfta upp egna spelare och sen etablera sig i damallsvenskan. För att det vi gör nu, det är ju så här, rent krass så har ju inte damlaget de intäkterna som vi behöver för att bedriva en verksamhet som ser ut som den gör idag. Och det är sanningen. Det är så här, siffror ljuger inte. Vi får inte in de pengarna på ett tv-avtal. Vi får inte in de pengarna från sponsring. Och det är svårt att gå runt på det sättet. Vill man leva på någon annan, så ja, absolut. Men utifrån 250 miljoners klubbvisionen så är det ju en dålig affär.
Just nu, ja, men det kan ju också vara investeringar. Absolut. Som gör...
Absolut, men vilken väg tar vi fram?
Ja, det förstår jag. Men jag tänker också att, för det var ju även i den gamla femårsstrategin, man ska säga, som nu känns som att den är borta. Eller nu, det sa jag också, att det kommer komma någon sorts ny strategi. Där var ju en stor del av det var att vi skulle ha 50% egna spelare, men det infriades inte riktigt. Varför tror du att det blev så?
Dels för att vi har för... Jag försöker inte klanka ner på någon här nu. Men vi behöver ha en bättre flickakademi. Och då behöver man välja vart man lägger resurserna. Vi behöver helt enkelt få de bästa spelarna i vårt närområde. Vi behöver få hit dem. Och vi behöver erbjuda dem en träningsmiljö och förutsättningar som ingen annan i Sverige kan erbjuda. Och då kommer vi uppnå det målet.
Det är bra att vi kommer in lite på flickakademin, för den rankas ju väldigt högt och utifrån så ser det ut som att det på pappret ska vara väldigt bra. Samtidigt har vi hört från ungdomstränare i flickakademin att det finns betydligt mer att önska. Vad tänker du om det?
Jag tror att om vi hade varit på La Masia i Barcelona och haft de bästa förutsättningarna i världen, så hade folk önskat mer. Jag som inte är där och står här på Skytteholm med de förutsättningarna vi har, önskar absolut mer. Betyder det att det är dåligt? Nej, det behöver inte betyda att det är dåligt. Men utifrån certifieringen och de checklister man har och där vi ska bocka i massa saker som behöver uppfyllas, så är vi ju rankade som nummer 1 idag i hela Sverige.
Vad är den här certifieringen? För jag tänker att vi alla är stolta över den, men man kanske inte riktigt vet vad det är man är stolt över.
Alla är skitstolt, men jag vet. Nej, men de kollar ju på hur verksamheten ser ut, vad vi har för typer av resurser. Ja, och därifrån sätter ett betyg på verksamheten. Sen behöver vi inte gå in på alla olika delar. Men så här, har ni en fystränare? Har ni en naprapat? Har ni en heltidsanställd F19-tränare? En heltidsanställd F17-tränare? Och de boxarna checkar vi ju i, för att AIK har valt att sätta resurser på det. Betyder det att det är vår måttstock? För mig, nej. Utan för mig handlar det om, ja, men vad gör vår F19-tränare? Vad gör vår fystränare i det dagliga arbetet? Vad har vi för strategier där? Hur får vi en spelare som spelar i F19 att vara redo för damallsvensk debut när hon är 18? Då behöver vi kanske tänka bakåt och se, ja, men vad lägger vi upp för träningar för F13? Hur kan hon vara redo om 4 år? Det är så vi behöver tänka, och det är alltid processer som behöver hanteras.
Är det en del av den där certifieringen också så här, hur många spelare som sen spelar på elitnivå? Precis. Och sånt också, för det är det väl på pojksidan också, tror jag.
Ja.
Och där har vi ju många som är ute i, ja, Europa och andra klubbar och så vidare, som är fostrade i akademin också. Det gick ju väldigt snabbt för dig från, alltså, man säger från akademin och sen, ja, allt som hände och sen sportchefsrollen. Hur var den liksom övergången, eller vad man ska säga?
Övergången, ja. Jag kom in här på matchdag mot Djurgården. Jag kommer vara brutalt ärlig här och säga hur det är, för att jag vill få klarhet i det så att ingen tror någonting annat. Vilket är lätt hänt. Jag kom in här på matchdagen. Jag ser tränarna i dam. Jag ser Anne och typ jag märker att de är ganska spända. Och jag försöker så här, uppmuntra dem lite grann. Derby, upp på tårna, vad vakna, derby, kul. Och jag märker att de är lite stressade. Jag har ingen aning om vad som händer. Och får ju de reaktionerna som jag kände var så här, okej. Jag fattade ju inte vad som var på G. Jag går upp och sätter mig. Matchen börjar. De ligger under. Och rent krass så får jag information om vad som kommer hända i halvlek. Det är vad som händer. Och jag tänker bara, okej. Vad händer nu? Så jag hoppar ju på massa olika tankebanor kring scenarier som kan hända. Vad gör jag om det blir så? Och jag går på högvarv. Och hinner inte tänka riktigt på hur jag betedde mig här innan. Eftersom jag frågade dem hur de mådde och hur de tänker. Men jag förstod ju att de hade fått information kring det här innan matchen. Så min fråga till dem om hur hon mår vart ju ganska olämplig, vilket jag känner mig lite så här dum för i efterhand, men det är vad det är. Så jag får den informationen, vi organiserar oss, alla som fick samma info som mig då. Jag har ett möte både på kvällen och sen dagen efter, där vi försöker, ja, men hantera situationen, och sen blir ju möten med spelare där vi ska informera. Vi ska informera media. De ska komma ut med det här också. Det måste gå i rätt ordning och så vidare och så vidare och så vidare. Jag förstår ju så här i efterhand när jag har kallat till det här mötet med spelarna och sagt att ja, men det som har varit har varit. Nu måste vi gå framåt, för att det är mitt... Det är min initiala tanke, för att vi har fortfarande en match på torsdagen. Och jag måste få ordning på saker och ting för att vi ska kunna träna, vi ska kunna planera, vi ska kunna utföra matchen. Det tas ju emot som att jag är kallblodig och känslolös. Har jag förstått i efterhand. Och då behöver man ju omhänderta allting som sker hos tjejerna. Men min tanke har aldrig varit att så här, trampa på någon eller såra någon, utan bara ett professionellt avslut och fortsättning.
Fick du frågan direkt då samma dag om att, ja, men det var ju logiskt eftersom du var assisterande sportchef innan, men att så här, du är näst på tur som sportchef i så fall?
Nej, men det jag fick till mig var att det här kommer ske. De kommer inte få vara kvar om de förlorar matchen, och du kommer bli tillförordnad sportchef. Och för mig var det ju bara så här, ja, men du får infinna dig i det. Inte mer än så. Och allt vad det innebär.
Alltså, jag reagerar ändå på att jag tycker tajmingen känns lite konstig. Att... speciellt eftersom vi har en boll på mållinjen på tilläggstid mer eller mindre. Så här, hade den bollen gått in, hade inte det här skett i så fall? Lite låter det som att beslutet var redan fattat, men man väljer att gå igenom mer liksom i halvtid i ett derby där man ligger under och sen har två matcher till samma vecka.
Ja, jag vet inte hur mycket jag ska kommentera om det, men uppenbarligen så är det ju någonting som de inte har, alltså som människor i AIK inte har varit nöjda med överlag. Och sen så här, om tajmingen är dålig eller inte, det, Det vet jag inte. Det behövde ske någonting och det skedde då. Och sen har vi tagit över och försökt göra det till något bättre.
Men blev det då ditt jobb direkt att tillsätta nya tränare eller var tränarna liksom en del? Hade de redan fått frågan då?
Nej, men jag, som jag har förstått det så har de redan fått frågan. Och så hade jag mina åsikter kring det och okejade saker och ting. Och så körde vi. Och både Jesper och Micke och Nebo är högt kompetenta för jobbet. Och så här, jag har jobbat med dem innan och känner mig jättetrygg med det. Så det var inte läge för mig att börja säga nej, låt oss kolla på marknaden. lite så.
Och du sa ju, du nämnde även i AIK Plus bara några dagar efter att det hade varit väldigt, eller att det hade uppstått känslor i truppen, tror jag du sa.
Mm.
Hur har det utvecklat sig under de här veckorna?
Det har nog landat ganska bra. Jag har fått vara öppen och ärlig och säga som det är. Jag har inte varit involverad i processen av alltså deras avsked, så jag visste inte om det. Sen alltså betedde jag ju mig på ett sätt där jag gjorde det som krävdes för att vi skulle ha en verksamhet som fortsätter rulla framåt. Sen har folk blivit ledsna och såklart de blir det. Och då har jag bara förklarat att så här, det är en professionell relation som vi har avbrutit mellan er och de tränarna. Vill ni vara vänner med de personerna så inte det ett hinder för oss. Alltså, ni är jättevälkomna att göra det. Men det professionella avslutas nu. Och det har jag bara så här, försökt förklara och vara tydlig med. Och få dem att fatta att jag har inte varit delaktig i den processen. Så man behöver ge dem lite tid. Det tar tid att övertyga dem om oss också, så här, om att vi kommer bry oss om er, och det är inte alltid lätt, sånt tar tid. De måste ju tro på den här nya idén som kommer. Och
har det märkt en skillnad bland, för det finns ju ändå många i truppen som är fostrade i AIK här, som kanske känner också er från den här miljön och sånt innan, fanns det en skillnad mellan dem och dem kanske äldre utländska spelare, om man ska säga?
Alltså, alla har ju agerat olika. Jag tänker inte sitta här och säga att de har varit jättearga och de har varit skitglada. Det är inte så. Alla har agerat olika och jag klandrar ingen. Så här, om vi har ett lag där alla är nöjda med tränaren, då är ju någonting fel. Då håller vi på med fel sport. Det kommer aldrig ske. Jag tror säkert folk är missnöjda med Jesper, Micke och Nebo nu också. Så här, det är de säkert. Men vilken typ av besvikelse är det? Alltså hur känner man gentemot dem? Och det är de sakerna vi tittar på och försöker bygga på nytt. Så det får ske en process nu där saker och ting blir bättre och bättre för varje dag.
Under den här tiden innan när du jobbade med Mäkinen, vad känner du att du har lärt dig av henne och så?
Jag har faktiskt inte, eftersom vi har en utvecklingschef som är mammaledig det här året, så har jag faktiskt inte varit så jätteinvolverad i damlaget. Och vi har hittat andra synergier med tränare och ledare som agerar på båda platserna. Så min roll i det här i år skulle varit att bevaka och följa de spelarna som är på utlåning och ha koll på dem. Så jag har inte varit så involverad. Jag har rekommenderat lite spelare som det inte har blivit någonting av. Men inte mycket mer än så.
Men då är det intressant att höra hur, alltså, de spelare som är utlånade och så, hur går det där?
Det finns en process. Det finns en process och jag håller på att följa upp alla nu, både de som är ute och de som är i föreningen nu som behöver lånas ut eller som vill lånas ut. Så kommer jag avväga och kolla om det är någonting som vi vill eller inte.
Men någonting som vi kanske initialt oroade oss för är att vi är ju i något av en sportslig kris och det kanske behöver komma in spelare i sommar, men den som troligtvis satt på alla kontakter är borta nu. Hur svår är den utmaningen för dig?
Svår och svår. Det behöver scoutas och det behöver kollas och så här, vi behöver vara vakna och se vart vi blöder och fylla på och förstärka i sådana fall. Vilka spelare kommer jag inte gå in på. Vi har haft några spelare på prov. Ni hade ju någon 38-åring i Växjö som ni surrade om. Jag kanske kan ta kontakt med henne.
Så vi kan avfärda det riktigt. Ja,
vi verkar vara vassa när det kommer till data. Så. 5 mål på 8 mål.
Men det är, alltså, det är ju ändå, för det här är ju något vi har pratat om. För om man tänker så här, det går ju att hobby-scouta ganska mycket på här sidan. Yeah. Om man ska säga. Det är bara att gå in på transfermarkt och så finns det ganska mycket. Men när vi typ ska kolla upp de utlånade spelarna som ändå spelar i division 1 i Sverige, så finns det ju väldigt lite data om dem liksom. Vad finns det för verktyg för er att jobba med liksom?
Alltså data ger oss ganska mycket. Ja. Det ger oss mycket, men det ger inte allt.
Nej, det är såklart. Jag tänker alltså, mest hur ser det ut verktygsmässigt och scoutingmässigt överlag.
Jag har en person som jobbar med data som jag får information av. Jag förser honom med namn som han jobbar med och så ger han mig rapporter kring det. Jag och Jesper är ute och kollar mycket och scoutar spelare. Sen i ett truppbygge så handlar det inte om så här, det handlar inte bara om att upptäcka en bra spelare, utan det handlar om att planera utifrån hela säsongen och sen planera utifrån den trupp du har och den spelarkvalitet du har. Och därifrån försöka föreställa sig scenarier. Vad händer om min högerback skadar sig? Vad händer om min mittback är sjuk? Vad gör jag då? Vilka spelare kan vi spela på flera olika positioner? Och så vidare och så vidare och så vidare. Så det finns ett djup i truppbygget som man behöver ta i beaktning och tänka till kring. Så de bitarna jobbar vi med för fullt. Det är jobb som inte ni ser.
Nej, alltså jag tvekar inte på att ni gör det. Jag var mest bara intresserad av att få en inblick i liksom hur scoutingarbetet funkar.
Men det är lite de banorna vi tänker. Och sen så här, jag tror mig själv har ett ganska vasst öga för spelare. Och även om jag får en jättefin rapport på en spelare så litar jag inte fullt ut på datan, utan jag behöver gå och kolla. Det räcker inte med att jag ser att den spelaren har jättemycket lyckade dribblingar i elitettan, utan jag behöver gå och kolla på hennes timing. Hur ser den ut? För att om det bara är lyckade dribblingar och hon har katastrofal timing, så vet jag att hon inte kommer kunna anpassa sig tillräckligt bra, till exempel. Det behöver inte vara exakt så jag scoutar, men ett exempel.
Hur ser då möjligheterna ut att få in spelare när fönstret öppnar i sommar?
Utifrån att budgeten är satt och så. Men jag förväntar mig att göra några förstärkningar i sommar, absolut. Där vi behöver det som mest. Jag vet att ni har spekulerat lite kring vart ni vill ha förstärkning, hörde jag igår.
Ja, man kanske inte ska lita allt för mycket på våra fotbollsögon.
Det är inte
vår styrka.
Jag försöker få samtalet att flyta bara.
Vi gissar hejvilt. Men jag tänkte också på alltså med när det kommunicerades om Jesper och Martin och Nebbo som nya tränare och så här, hur permanenta är alla lösningar om man ska säga. Har du liksom så här, nu är du sportchef tills vidare, eller och hur är tränare?
Nej, när jag får frågan av AIK om att bli tillförordnad sportchef, så ser inte jag det här som någonting som är tillfälligt. Jag går all in och så tänker jag att jag kommer jobba här för evigt. Och hur skulle jag göra det om jag jobbar här för evigt? Då kommer jag ge mig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas och alla runt omkring mig och truppen och spelarna och så vidare och så vidare. Utan jag går inte in i det här med ett mindset där jag tänker att men det är bara 6 veckor, för då kommer jag börja slappna av. Det funkar inte och det håller inte i min värld.
Så du behöver inte den långsiktiga tryggheten?
Nej, det spelar ingen roll. Det är så här, det AIK vill. Satsar de på ett sätt långsiktigt, så kommer jag anpassa mig efter det. Tycker de sen att jag är rätta personen för jobbet, så kommer jag förhålla mig till det sen. Men det jag gör nu är för AIKs bästa, och jag kommer försöka göra det jag tror är bäst ihop med de jag jobbar med.
Är det någon som täcker upp det jobb du gjorde med Flickakademin?
Nej, jag har bara delat upp mig själv i två. Nej, inte just nu. Men grabbarna som är nära mig här på F17, F19, så Fredrik Markström, Osama, Jakob Kjellman, de hjälper mig med saker och ting jag behöver hjälp med. Sen är det så här, är det något beslut eller någon rapportering som ska göras, så ber jag inte dem göra det. Liksom. Då tar jag det beslutet, så går vi vidare. Men det är också så här, akademichefsrollen, det går ju i vågor. Alltså det är jättemycket på vintern och våren innan serierna börjat. Sen när serierna börjar så kommer man in i rutinen och det lägger sig lite grann. Så just nu är det okej. Förhoppningsvis kommer Malin tillbaka som utvecklingschef i augusti. Och så har vi ytterligare en resurs som vi kan använda. Och det blir bra.
Utan att nämna liksom positioner eller något sånt, finns det något så här, några egenskaper, spetsegenskaper eller så som man letar lite extra efter i ett inför det här transferfönstret eller nästa eller nästnästa eller vad som helst egentligen?
Ja, det här är vad du kommer få från mig. Jag vill ha spelare som kan göra mål och spelare som kan förhindra mål. Och göra det så bra som möjligt. Jag kommer inte gå in på att ja, men vi behöver en mittfältare som kan springa ihjäl sig upp och ner. För då tycker jag att jag är inte schysst mot truppen och de spelarna som är här. Utan jag kommer förstärka på de positionerna som jag känner att det behövs. Jag vet att ni är sugna på namn och Växjö 38 och så vidare.
Men då, om du, eftersom att du är sportchef just nu, så ligger ju även tränarfrågan på ditt bord. Och det som du kommunicerades från början var ju att det var en temporär lösning. Jag tror Nebo har varit ganska tydlig utåt med att han i alla fall är temporär. Mm. Sen har vi ändå spekulerat lite att Jesper kanske ändå känns mer permanent. Är det en fråga du jobbar med just nu, eller är det att man är inställd på det här tills vidare nu?
Jag tror att vi ska utgå ifrån att det här är en lösning som kommer vara säsongen ut. Sen får vi se. Jag är jättetrygg med de här personerna. Det är AIK-folk, det är folk som vet vad AIK står för. Och att jobba med dem känns jättebra för mig. Så jag önskar inte att få hit någon utifrån där vi behöver starta om igen. Det tror jag inte är nyttigt för klubben, och det tror jag inte är nyttigt för spelargruppen heller i det här läget.
Det pratas ju, som du precis sa nu också, att så här, de vet vad AIK är för någonting. Och jag tänker att det kanske skiljer sig lite mellan en supporter och ni som jobbar i klubben, vad AIK är. Du som har jobbat i klubben, vad är AIK liksom, när du säger så? Att man vet vad AIK innebär.
Som sagt, det kommer vara olika för alla personer. Det kommer vara, och frågar jag dig vad AIK är, så kommer du tycka någonting. Frågar jag dig vad Smoking Lear är, så kommer det betyda någonting för dig och någonting annat för mig. För vissa är det Per Karlsson, för mig är det Alexander Isak. Det är olika. Jag är från orten, jag kommer relatera till blå linjen. Jag kommer relatera till de spelarna som vi har där ute som har tagit sig och fått chansen hela vägen i AIK. Det är inte så självklart, du vet, att få möjligheten att komma till en träningsanläggning och bli behandlad som alla andra på samma villkor. Jag har sett sjuka grejer. Alltså, när jag var ungdom och spelare, så som jag blivit behandlad, du vet, det hade knäckt många. Och det knäckte mig också till en viss del. Nästan till att jag slutade med fotboll. Så för olika personer betyder det olika mycket. Och sen gäller det att så här, möta människor där det är okej. Okay. Alltså, det är okej att vara från orten. Det är okej att vara från Lidingö också. Vi möts här och så kör vi på samma villkor. Och vi stöttar varandra i vått och torrt. Och det är AIK för mig. Bland mycket annat.
Fint. och hur jobbar man med den här identiteten? För det pratas ju väldigt mycket om, alltså senaste åren skulle jag säga, att det som ledde fram till visionsplanen då, som kom tidigare år. Det pratas ju väldigt mycket om identitet och att vi ska vinna med vår identitet. Mm. Hur förankrar man den i akademiverksamhet?
Jag skulle säga att i pojkakademin så har de kommit mycket längre än vad vi har gjort. Och det var just det jag nämnde i början med utvecklingsramverket som vi håller på att jobba fram med flick. Så det bitar som kommer, det behöver... det behöver jobbas med. Men vi behöver skapa vår egen kultur, vårt eget sätt att göra saker och ting på. Jag, bara för att ge ett exempel, så jag stötte på Martin Mutumba här igår utanför A-plan. Och satt han med en kille som heter Adrian som ritar skor. Det låter lite sjukt, men han ritar skor. Och jag gick in på Instagram och kollade på hur han ritar, och det var så skitsnygga målningar på dojer. Så det slog mig så här, fan, kan vi inte varje gång en flickspelare gör debut i damlaget, kan vi inte beställa ett par skor från honom? Och så behåller vi ena skon och så ger vi den andra skon till henne. Alltså på skon ska det finnas en målning med AIKs logga, hennes namn, hennes nummer på tröjan när hon debuterade, datumet, hennes bakgrund, någonting om hennes hemort. Och så behåller vi den ena skon och så ger vi henne den andra. Hänger upp den här inne på Skytholms IP med en tavla med hennes matchtröja. Skriver en liten kort historia om det. Så har vi satt en del av hur vi gör. På Råsunda IP så har de tavlor med alla spelare som har gjort debut och tagit sig vidare. Det är deras sätt. Men så här, jag skulle kunna gå till Råsunda IP för att jag vet hur det ser ut och göra exakt samma sak här. Men vad är det som är unikt med det? Det blir inte vår grej. Så vi jobbar fram det varje dag. När jag är med Martin och när jag är med andra.
Nej, jag tänker också, för det man har förstått lite är att det har saknats en plats som den här för flickakademin tidigare. Så kanske inte har funnits en yta där man ens, alltså Max kanske inte tillåter att man hänger upp gamla skor där liksom.
Nej, alltså nej, jag tror inte det. Men så är det, såklart det blir enklare när man är samlad och se varandra varje dag. Att komma och hälsa och se varandra i ögonen och känna att man är en del av ett sammanhang. Det är klart det är skillnad. Sen blir det ju så att när alla inte är på samma plats. Alltså herrarna är på Karlberg, damerna är här på Skytteholm, flickakademin är på Skytteholm, pojkarna är på Råsunda IP. Det blir ju små öar. Så vi som jobbar här behöver ju se till att informera varandra och använda de kanalerna vi har för att nå fram och säga vad vi gör.
Just hemvistfrågan som du kommer in på lite nu, det är något som, alltså det känns som att jag har pratat om i all evighet. Och det har varit saker på gång massa gånger, men det händer aldrig riktigt något konkret, känns det som. Hur viktig tror du den hade varit för utvecklingen av AIK dam och flick?
Fundamental. Alltså det är fundamentalt, skulle jag säga. Alltså vi måste ha det. Och hur det kommer utspela sig vet jag inte. Det har ju lovats massa grejer från politiska partier, så vi får väl se vart valet landar. Men jag gräver där jag står. Och just nu står vi på Skytteholms IP med bra förutsättningar. Då kör vi på det. Tills vi märker att någon annan vill göra något annat. Och när AIK har kraft nog att göra någonting eget, så tar vi det därifrån. Men jag vet och jag är 100% övertygad om att folk jobbar häcken av sig för att göra skillnad och göra det bättre på alla sätt. Kunde vi trolla så hade vi gjort det, men det går inte utifrån de förutsättningarna vi har.
Om man tar det här med att damallsvenskan lägger för mycket pengar på äldre utländska spelare typ, och så tar man så här, vi ska inte göra så, vi ska satsa pengarna på de unga. Är det viktigaste då att det man satsar på är faciliteterna och möjligheterna för de unga? Eller hur tänker du där?
Ja, det kommer ju inte vara spelartransfers. Nej. När de är 13.
Men det liksom, menar, är det, för om man vill verkligen illtolka Manuel, så kan man ju tänka att det är inte värt att satsa pengar på damerna, för de drar inte in några pengar.
Jag kommer inte säga någonting om den tolkningen. Men
nej, jag säger så här.
Jag vet att om vi lägger, först och främst måste det finnas ett engagemang. Det spelar ingen roll om vi lägger pengar på massa personer och roller, om det inte finns ett engagemang. Om engagemanget finns där, då kan man tillsätta resurser och pengar. Får vi dem kombinerat, så vet jag att det kommer ske bra saker. Om det är genom att vi satsar på flickakademin, so be it. Det är den vägen jag tror på. Jag tror på att vi ska satsa på våra egna spelare, våra unga talanger i Stockholmsområdet. Ge dem någonting som ingen annan kan erbjuda, för att det finns möjlighet att göra det. Det finns absolut möjlighet att göra det. och därifrån ta det vidare.
Och vad är det då just nu som saknas för att det ska kunna realiseras?
Ja, först och främst kan man ju kolla på möjligheten till att boka planer på Skytteholm. Det är jättemånga klubbar som trängs på samma ytor. Så det är väl en sak. Facilitetsmässigt så här, ja, vi måste ju hålla på och kolla här inne hur vi kan lösa omklädningsrum till alla. För att det finns inte. Det är ju en annan sak. Sen utöver det så, ja, vi kan ju tillsätta mer, alltså mer personal som är kompetenta för den uppgiften de har.
Är det möjligt att ha ett A-lag som är liksom kvar i Damallsvenskan och är liksom kanske inte utmanar om titeln, men i alla fall är liksom ett stabilt Damallsvenskt lag och samtidigt investera i Flickakademin så som det ser ut i klubben idag?
100%. 100%. Alltså när jag så här, om vi säger så här, om vi skulle kunna få spelare i Flickakademin att göra sig spelbara, behålla bollen, släppa bollen i tid till en annan person som är spelbar och kan behålla bollen och släppa bollen i tid och få dem att spela tillsammans synkroniserat och ja, men framåtlutat och adaptivt hela tiden. Utifrån det tempot jag har sett att damallsvenskan spelas i så ser det fullt möjligt. Vi behöver bara bli bättre på det vi gör. Vi behöver starta tidigare med kvalitativ träning. Och då menar jag inte selektering, det är inte det jag är ute efter. Utan vi har vårt sätt att jobba med barn och ungdom. Och så har vi vårt sätt att jobba i Flickakademin. Om vi kan få synergier däremellan, där vi jobbar på samma sätt. Skickliga tränare i 13 års ålder, i 8 års ålder, 15 års ålder, 19. Fullt möjligt. Varför inte? Ajax gör det. Varför skulle inte vi?
Ja, för det har vi förstått att ja, men det är mycket som går åt rätt håll, men att det fortfarande är väldigt stor skillnad på liksom, utbildningskvaliteten, det fotbollsmässiga rent, mellan så här, pojk- och flickakademin på samma ålder. Liksom, att akademiträningarna för pojkar 13 är, alltså, de är mer välutbildade när de är 13 än flickakademispelarna. Liksom. Hur... Om vi kommer lyckas, när kan vi ha jämnat ut det? Liksom? Ha lika, samma utbildningskvalitet på båda sidorna, om man ska säga så.
Jag tycker att tränarna i Flickakademin idag är jättekompetenta. Jättekompetenta. Sen handlar det ju mycket om engagemang från spelarna själva. Alltså, det handlar ju mycket om vad de vill själva. Och vi behöver vara tydliga med vad vi har för kravställan på spelarna också. Så här, vi kräver vissa saker från spelarna också. Vi måste vara modiga nog och så här, ja, men det här är kravbilden. Och förmedla den och leva den dag in, dag ut. Så kompetensmässigt, jag skulle inte säga att det är så jättestor skillnad mellan pojk- och flickakademin idag.
Nej, jag menar inte att liksom säga något dumt om tränarna och så, men var det Fredrik eller, jag tror både Fredrik, Majo och Scott sa att liksom själva, om man jämför kanske hos spelarna då framförallt, en 15-åring på flicksidan och en 15-åring på pojksidan, att det skiljer i hur välutbildade de är liksom, i snitt, om man säger så. Men det kanske hänger mycket på...
Ja, det är mycket möjligt att det är skillnader. Men så här, återigen, det är kompetensutveckling hos tränarna, hos spelarna. Vi måste jobba med det varje dag för att få någon ändring. Det är så här, vi kan sitta och säga vad som helst här, men i slutändan handlar det om vad vi ger dem och vad de väljer att ta till sig och utveckla själva.
Men om man kollar lite på det sportsliga läget nu, det ser ju onekligen mörkt ut. Hur tror du att vi ska göra för att komma upp på säker mark i tabellen igen?
Jag tror så här, jag tror att vi fick ju en dålig start. Sen har vi haft ett tränarbyte. Med tränarbyten så sker det saker. Det blir en ny process. Det blir en ny röst som man ska ta till sig. och övertygas om. Jag tror att vi behöver ha lite tålamod och inte stressa upp saker och ting nu. Det sista vi behöver är att få panik. Jag som är på insidan ser ju att det är ett fall framåt för varje gång. Det kanske varit något steg där vi känner att BP-matchen exempelvis, det var ju inte bra. Men matchen efter det så tycker jag ändå, även fast vi senast mot Kristianstad torska med 5-1, så speglar ju inte det riktigt matchbilden, för att vi forcerar när vi gör vi släpper ju in 2 skitmål i början igen. Som vanligt tänkte jag säga. Nej, men vi släpper ju in 2 skitmål. Lite oturligt, det är sånt som händer. Vi jobbar in oss i matchen, vi gör 2-1, försöker forcera. Jag tycker vi har fler etablerade anfall än vad de har. Vi får ett friläge, mer eller mindre. Och det är ju som så här, som skidåkarna som åker i skogen. När de åker i skogen så tänker de ju inte akta trädet, utan de tänker ju full spåret. Det känns som att det vi gör just nu, det är akta trädet. Vi behöver se spåret, och vi kommer se spåret, och vi kommer göra mål, och vi kommer förhoppningsvis vända på det här. Så vi behöver den arbetsron som krävs. Tjejernas humör och deras inställning speglar inte heller resultaten. Jag känner att det blir bättre och bättre för varje dag. Folk är jättetaggade på att komma till tränarna och fråga om råd. Hur kan du hjälpa mig? Kan du visa lite klipp? Och så vidare. De vill framåt. De vill vända på det här. Och den energin tror jag att vi ska rida på för att ta oss ur det här.
Ja, vi har ju verkligen tyckt att vi har haft många matcher och kanske framförallt perioder i matcher där vi har sett mycket bättre ut än förra året, bara inte liksom fått med oss målen eller poängen liksom. Men rent spelmässigt så har det ju många gånger sett ut som att vi gör framsteg. Det är bara poängen som ska rulla in också.
Men du var inne på att det nog kommer komma förstärkning i sommar. Hur ser det ut på spelare ut fronten?
Sparka alla. Nej, vi ska inte...
Det är väldigt många som har utgående kontrakt till exempel.
Ja, det är en del som har utgående kontrakt. Jag behöver ha en dialog med alla spelarna. Så fort det här skedde, när tränarskiftet skedde, så har ju 280 agenter och scouter hört av sig till mig om att men jag har den här spelaren och jag företräder den spelaren i ditt lag, och jag bara vänta paus nu, alltså jag orkar inte. Så jag har legat lågt med allting och försökt nu boka upp lite möten med de spelagenterna som är kopplade till våra spelare för att planera lite grann och kolla på vad de vill, hur de tänker. Och utifrån det jag kommer få till mig, försöka tänka lite framåt. Så inget konkret just nu. Vi sitter lugnt i båten, vi spelar våra matcher, vi bygger ett lag utifrån det vi har. Kan vi förstärka i sommar så kommer vi förstärka i sommar. Så får vi se vart det landar.
Har alla spelare agenter?
Nej.
Vad föredrar du?
Nej, men alltså ju mer kompetenta personer som är runt omkring spelarna, desto bättre. Det kan också leda till att det inte är så kompetenta personer, utan att peka ut någon, men vissa agenter kan vara jobbiga att göra med och förhandla med, och vissa är mycket enklare. Så vi får se när jag träffar dem.
Ja, men det känns ju som alltså hela agentindustrin, eller man ska kalla det, diskuteras det ändå ganska mycket om, och det är många som, alltså jag tänker nu kring herr och pojke också liksom. Hur jobbar man med AIK med det, att så här, avråda folk från att arbeta med vissa eller så, eller hur vaksam är man vad som händer kring unga människor i klubben liksom?
Det är nog inte vår roll att ta. Alltså, sen är det en marknad som inte vi kan kontrollera. Så här, för AIKs del, vi är trygga i det vi gör, och i våra förhandlingar och våra dealer så vi kommer nog inte gå in och avråda folk från att jobba med vissa agenter. Jag tror inte det blir rätt i längden.
Ja, men så här, om vi tar långsiktigt, om vi nu ponerar att den här gamla femårsplanen som ni ändå har pratats väldigt mycket om de senaste åren är borta,
Kan vi få det bekräftat i alla fall?
Nej, men vad är bekräftat? Alltså, att jobba från U till A, det är någonting som är AIK. Det kommer vi alltid göra. Så här, sen om det är en femårsplan eller tioårsplan, vi kommer alltid vilja lyfta upp spelare.
Nu, ja, absolut. Men jag tänker mer att den femårsplanen var att vi skulle spela i Champions League om, i slutet av den.
Okay.
Det var det som var, det var så det var formulerat.
Mm-hmm.
Och att man skulle etablera sig i damallsvenskan det här året och sen nästa år etablera sig som övre mittenlag, och sen så liksom, det var ju en stege man skulle följa. Och om högsta hönset i klubben säger att det är okej att åka ut på lång sikt, vilket det absolut kan vara, då måste man ändå tolka det som att den gamla planen är borta.
Alltså så här, jag tror att vi ska vara försiktiga med att sätta planer.
Ja, det om att, om att, alla alltså, håller med om. Ja, det är bara att snacka med Örebro.
Ja, men så här, om vi börjar prata i termer av att ja, men vi ska vara i Champions League om 5 år och så. Jag tror inte riktigt på det. Nej. Där. Jag tror på processer, jag tror på så här, en kultur som inte försvinner med personer. Det behöver förankras i klubben, i flickakademin, i damlaget. Det behöver vara saker och ting som vi kan förhålla oss till oavsett vem som står här och som kan känna sig trygg i det. Och om det är att AIK väljer en väg där vi ska rekrytera in de bästa spelarna från Europa för att nå Champions League, om det är priset, om det är den vägen vi vill ta, ja, då får man säga det. Men det projektet inte jag är intresserad av.
Nej.
Om det är ett projekt som lyder få en så bra flickakademi som möjligt, jobba med egna spelare, få upp dem i damlaget, jobba långsiktigt, spela tillsammans, ha tillit till varandra, bygg därifrån och sen nå Champions League, ja, men då kommer jag supporta det från hela mitt AIK-hjärta. För att det blir någonting som jag känner, wow, det här lyckades med på riktigt.
Mm. Ja, men jag tror alltså hela grundstrategin var att vi skulle göra det med 50% egenfostrade. Så att jag tror att det inte är så långt ifrån det nu heller. Men det jag tänkte säga, som du kanske svarade på nu egentligen, var så här, om du skulle se AIK dam och flick om 5 år i drömscenario, på vilken plats skulle vi vara då som verksamhet?
Drömscenario eller realistiska scenario?
Du kan väl svara båda om du vill.
Men mitt drömscenario är att vi får fullträff i allting och så blir det en jättebra förändring redan nu och AIK lockar tillräckligt mycket bra spelare i unga åldrar som vi kan jobba med så tidigt som möjligt för att trycka upp dem i A-laget. Sen vet jag ju att så här, ska vi göra det så ja, men, får vi hit en 14-åring som är jätteduktig, så kommer det fortfarande ta något år eller två för att den personen ska vara tillräckligt bra för att spela i damallsvenskan. Det drömscenariet är väl att alla i F19 blir superbra redan imorgon och så lyfter vi upp dem och så är vi i Champions League om 3 år. Men det är inte rimligt för mig och det är inte heller, det är inte kul.
Nej, jag tycker att det låter som att vi, som vi ofta säger, att vi är på väg mot någonting bra och det tar steg hela tiden, men det kommer ta tid och hårt arbete från många liksom. Även från support att bygga upp intresse och sånt också.
Jag tror så här, jag tror att så här, om vi tittar på vad det är inte alltså jag vet inte, det är inte målen som alltså det är inte när ett lag gör mål som är så här, engagerar folk och gör så att folk kommer till arenor, utan det är mycket andra aspekter som spelar roll. Alltså hur vi spelar och på vilket sätt vi spelar och vilka spelare som spelar drar ju folk också. När jag går på Friends så de supporterna som jag ser runt omkring mig, det är ju människor som jag vill träffa, som jag vill hälsa på och som jag kan hitta någonting gemensamt med. Så, och det kopplat till fotbollen som är 1-0 oftast. Det är så här, jag känner någonting tillsammans med de som jag står med och det är saker och ting vi behöver bygga mer på. Alltså sättet vi spelar fotboll på i damallsvenskan. Hur ser det ut? Alltså, hur ser det ut? Och jag tycker inte det är inte tillräckligt bra idag. Det har ingen attraktionskraft. Så det är någonting jag kommer lägga krut på. Gör mål så som vi vill göra mål. Så som AIK vill göra mål.
Och hur är det?
Oj, oj, oj. Det ska du få se.
Men jag tänker, för det är något vi ändå uppfattat att så här, i akademin så har man ett tydligt framåtlutat spel. Nu är det här våra väldigt basala termer om allting liksom. Men att det kanske inte speglade sig i damlaget. Och det gjorde kanske att, nu spekulerar jag då, att så här, det var svårare för unga spelare att komma in, och ja, spelare som Rosa Kafaji kanske inte fick ut sin maxpotential liksom. Vad är AIK-sättet att spela fotboll?
Det är det sättet vi kommer bygga upp nu med utvecklingsramverket. Det att spela ihop. Att spela ihop. Kort och gott. Sen får ni se hur vi lägger upp det.
Kom till Skyttan på söndag och ta reda på det.
Ja, ska se vad vi kan göra.
Ja, vi, här kommer ju släppas efter, så då kanske vi redan har fått se det.
Ja, precis.
Ja, det är så pass.
Som det spelades igår. Ja. Det var så vi ville spela. Så har vi förlorat med 7-0.
Ser ljust ut för mig.
Precis. Du får säga inga kommentarer på den här frågan om du vill. Men förut så fick vi, eller informerades alltid om prognos på skadade spelare eller på frånvaro på, i, så här, när truppen publicerades på hemsidan. Sen efter typ andra omgången i år så försvann det helt. Nu står det ingenting om någon. Det står bara vilka som inte är med.
Nya rutiner. Ja. Vi försöker vara så hemliga som möjligt. Nej. Så här är det. Jag frågade i förrgår faktiskt vilka rutiner som har funnits kring rapportering av skador på spelare. Det har hamnat, jag skulle inte säga mellan stolarna, men vi har ignorerat det lite grann. Utifrån den situationen vi har varit i så har jag valt att inte rapportera. Det kommer komma framgent och vi kommer rapportera alla skador som sker och hur länge de är borta. Så ni kommer få det i samband med spelartruppen som släpps.
Härligt, då är vi alla nöjda.
Jag är ju lite för det här överkropp och underkroppen då egentligen.
Ja, ja, men det kommer vi köra på.
På något sätt, men det är väldigt skönt ibland att bara veta att det är 6 veckor liksom, eller vad det nu kan vara.
Bara om man, jag tror folk är nyfikna, de som är långtidsskadade, jag tänker väl på Nora i alla fall, jag vet inte om det är någon mer. Elsa verkar det ju vara lite mörkt för, men hur ser det ut för de som inte ens har fått spela någonting i åren?
Inga kommentarer.
Det kommer kanske till truppen på söndag.
Det kommer, det kommer. Ni kommer få information om det. Just nu jobbar vi jättemycket, alltså jätteintensivt med att få tillbaka spelare på plan. Och det är ett jobb som ser ganska ljust ut faktiskt. Det är många spelare som tillfrisknar och kommer tillbaka från skador. Så vi vill inte stressa upp dem och vi vill ha en progression i det vi gör. Och få in dem och försöka behålla dem på plan. Det är det som kommer gynna oss i längden.
Vad skulle du säga till de som lyssnar? Vad kan man göra för AIK dam och AIK som helhet?
Kom och kolla på matcher. Alltså, kom till Skyttan. Supporta. Visa att ni bryr er. Det är väl inte... Så här, det är vi som skapar stämningen, det är vi som skapar kulturen, det är alla AIK-supportrar som är där på plats som sätter prägen på saker och ting. Och om inte vi själva är där, fan ska vi klandra? Vi behöver komma dit. Gör det till en hemmaborg som vi vill ha. Och det gäller alla AIK, det är inte bara så här, specifik damsupportrar. Kom och kolla på matcherna för fan.
Härligt, bra enkelt. Sagt. Och så tar vi över Vasalunds jävla stuga som har snott vår folkhälsbar.
Jag kommer inte kommentera det där. Vasalund är min gamla klubb.
Ja. Bränner vi ner. Bygger upp till något nytt.
Phoenixbar.
Ja, precis.
Ska vi sätta punkt där? Herrish, tack så supermycket för att du tog dig tid och pratade så öppenhjärtligt med
oss. Nej, det är inget att tacka för. Jag ställer gärna upp igen när det blåser.
Ja, självklart.
Så, det var det. Jag hoppas att ni tycker att det var lika intressant som vi tyckte att höra Herrish. Och så hoppas jag också att vi vann igår när det här släpps. För det här spelas alltså in innan Linköpingsmatchen. På söndag den här veckan när det här spelas in så möter vi Bayern borta och vi ska ha 100 bortabiljetter som ska släppas snart på aikbiljett.se. Så jag hoppas att vi ses där. Gå in och följ oss på Twitter och Instagram. Radio Skytteholm heter vi där. Skriv in vad ni tyckte om intervjun eller något annat ni tycker att vi ska prata om.
Ha det bra.